Det är ju faktiskt något helt unikt eftersom vi inte ens under medeltiden när hela Nordeuropa var katolska har haft någon kardinal. Och då frågar man sig, varför just nu?
Biskop Anders Arborelius, vilken var din första reaktion när du fick reda på att påven Franciscus hade utnämnt dig till kardinal?
Ja, alltså jag blev ju först lite lamslagen och ville kolla upp, stämmer det här nu? Jag var uppe i Olofström för konfirmation efter mässan kom. En präst som hade sett på internet. Så vi kollade då och så visade de mig bilden när påven uttalade mitt namn högt och tydligt. Och då förstod jag att det var allvar. Ja, då blev man kände sig väldigt liten inför detta stora. Då måste vår herre försöka hjälpa mig med det här för det övergår lite mina förmågor och krafter.
Vad innebär det för den lilla katolska kyrkan i Sverige att dess biskop, dess enda biskop, är en av påvens 120 närmsta män, påvens privilegierade rådgivare med uppgiften att tjäna påven, att hjälpa och stödja honom i hans ämbete som den universella kyrkans herde? Vad betyder det för Sverige?
Jag tror i flera människor då som jag har hälsat på både i tunnelbanan och på gatan, katolik och icke-katolik, de tycker det är roligt att det är en svensk som har uppmärksammats och att det också ger lite uppmärksamhet åt Sverige, inte bara i den katolska kyrkan utan också i samhället och i världen. Man vet kanske inte så mycket riktigt vad det kommer innebära konkret, men bara det att den katolska kyrkan här i Sverige blir uppmärksammad ses som något positivt, har jag förstått, både av journalister och vanliga människor som jag har mött. Vi kommer lite mer på kartan som katolsk lokalkyrka här i Sverige.
Du har ju redan ett mycket stort stift och nu blir du även medlem i kardinalskollegiet och därav medlem i Roms stift med en titulärkyrka tilldelad dig. Och hur bemöter man ett så omfattande uppdrag och en så specifik kallelse, både praktiskt och andligt? Innebär förändringar?
Det kommer innebära några förändringar, men hur mycket vågar jag inte säga. Vissa tror att man hela tiden åker ner och ger proven råd som kardinal, men så är det ju inte. Men det blir väl lite fler besök i Rom, antar jag, och det kan naturligtvis bli lite mindre tid över för det vanliga arbetet, men det får man väl se efterhand hur det konkret kommer att utforma sig.
Katolska Sverige gläds med dig och gratulationerna har rasat in. Vad vill du säga till Sveriges katoliker så här dagen efter nyheten?
Nu börjar man ju kunna ta in det här och då är det ju så många praktiska frågor man måste försöka lösa. Hinner jag med det? Ska jag ändra på det? Det blir verklighet helt enkelt. Samtidigt är det då svårt att få den här fulla överblicken av vad man då måste prioritera och vad man då kanske måste lämna därhän. Eftersom folk i allmänhet är så glada så känner man sig också tacksam.
Ditt valspråk som biskop är in laudem gloria, Gud till pris och ära. Kommer det att förbli ditt valspråk?
Ja, tror väl att man får behålla samma valspråk som biskop. Men det är sådana här saker jag inte känner till. Men jag vill bevara det gärna, för det har varit för mig liksom en sammanfattning av det liv jag började som karmelit. Och sen har försökt fortsätta som biskop. Och då vill man ju också att det ska finnas en kontinuitet när man då blir kardinal.
Och vad innebär det i ett så sekulariserat land som Sverige att ha som valspråk Gud till pris och ära?
Ja, det innebär att vi har något att tillföra, något som kan vara en spännande upptäckt för människor att göra. Att det faktiskt finns en Gud som hela tiden vill visa dem sin kärlek och omsorg. Att inriktar man sig på honom får livet ett helt annat djup, en helt annan färg. Och allting lyses upp, även när det är jobbigt och svårt. Det är min förhoppning att det kan bli lite lättare att få föra ut det här budskapet nu när man är kardinal.